och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Idag är lördagen den 9 februari 2002 och klockan har just passerat 14. Denna entimmes sändning kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 14 februari klockan 21.30. Idag är det grupp B som är eten och vi har full bemanning. Alltså jag, Arnold, det är Torbjörn och det är Martin. Ja, vi har mycket på gång i partiet, men jag tänkte begränsa mig till det inomhusmöte vi hade i Ludvika den 27 januari. Och så får vi återkomma i kommande program om övriga saker. Att mötet hölls i Ludvika, det berodde på att vi genom åren fått, får man säga, hyfsat bra röstetal i Dalarna. Och att vi har en vilja att sprida verksamheten även utanför de områden, och det gäller då Stockholm, Göteborg och Skåne, där vi redan sedan tidigare är välorganiserade. Nu fick vi tillgång till en lämplig lokal och mötet kunde genomföras på ett bra sätt. Tyvärr så får vi säga att vi drabbas alltid av den besvärliga balansgången mellan att få välbesökta möten eller att få viktig mediateckning. Den här gången så ansågs det lämpligt att låta media, det vill säga lokalpressen och TV4, få komma in i möteslokalen. De lokala sympatisörerna och intresserade hade faktiskt redan då hindrats från att komma in till mötet genom ett stort kamerauppbåd. Det var både från pressen och från våra politiska motståndare. Och tvärs över gatan så stod ett 60-tal vänsteranhängare och, kan man nästan säga, bevakade möteslokalens ingång. Men med den uppståndelse som vårt möte då orsakade i Dalapressen så måste vi anse att det var en stor framgång och det visar vår vilja att arbeta över ett större område än tidigare. Ja, kanske någon vill kommentera eller ska jag fortsätta? Ja.
Nej, som sagt, så mycket mer finns det väl egentligen inte att säga. Det här med 60-tal vänsteranhängare, de höll sig faktiskt lugna. Det kan vi ju ge dem den hedern av åtminstone. Ja. Men bäst att påpeka det, för det brukar de ju inte göra annars. Så det är ofta det underförstått, ja, att om man säger det samlas vänsteranhängare så är det våld. Men det var det inte den här gången.
Nej, det får vi erkänna att de uppträdde väldigt städat. Men de stod ju väldigt nära och den lokale Ludvika Bon då, som hade tänkt bevista mötet, blev lite rädd då och tyckte att det är lika bra att gå förbi här, annars kan jag få utsättas för några obehagligheter.
Ja, det var väl undantaget som bekräftar regeln där i det normala uppträdandet från den typen.
Ja, en i dagarna sker under.
Ja. När det gäller det här inslaget i TV4 som jag tyvärr inte såg. Jag vet inte om någon av er såg det. Men jag har i alla fall fått olika rapporter om det här. Några tyckte att det var ett definitivt nidreportage. Och det är ju vad man kan förvänta sig av Bo Holmström som då var reporten.
Ja.
Men det kan ha berott på faktiskt att olika versioner visades då vid tre olika tillfällen åtminstone.
Ja, just det. Brukar klippas under en del, ja.
Och de flesta som sett inslagen, de menar att det var mycket positivt. I och med att jag som fick, vår partiledare, fick möjlighet att redogöra för vår jättestora valsatsning med 2 miljoner valfoldrar.
Ja.
Så det kom fram att vi satsar verkligen hårt. Och som vi vet så är den delen redan finansierad tack vare tomtarna. Så det är inget som helst tvekan om att de kommer ut.
Nej. Det jag hörde om det där inslaget var ju också att reportern var väldigt mån om att försöka få fram varför vi hade valt just Ludvika. Det var något till om det, att han ville se någon form av konspiration bakom det där, att det kan ha varit i samband med någon NS-demonstration där eller något liknande, men så för honom var det alltså helt omöjligt att vi skulle ha valt av en slump eller med hänsyn till våra mer nordliga partimedlemmar.
Ja, de försöker hitta samma gamla
tecken. Ja, man måste ju leta till den.
Okej, vi fortsätter att konstatera att vi hade en kändis som vi hade bjudit in. Och det var Mogens Glistrup, som nu i ärlighetens namn får väl kallas den nordiska populismens fader. Han har ju varit med hur länge som helst. Men när det gäller Glistrup och hans framstegsparti så är de nu utanför det danska folketinget. Däremot så har det en grupp ur hans parti som, så att säga, anpassat sig till den politiska verkligheten. Det vill säga att Dansk Folkeparti har lyckats väldigt väl. De utgör ju idag en del av regeringsunderlaget i Danmark och har verkligen lyckats driva politiken ordentligt i, som vi ser det, rätt riktning.
Ja, och fått andra att göra det också. Ja. Det har vi ju nämnt tidigare att danska regeringspartiet Venstre där har ju i sin regeringsförklaring angående invandringspolitiken gått ut väldigt hårt och i vissa stycken kanske rent av tuffare än vi.
Ja, ja, det är ju märkligt när man hör de kommentarer som möts, ja, som vi möts av här i Sverige jämföra med vad motsvarande programpunkter
Moderaternas
i Danmark.
Motsvarigheter och liknande.
Ja, precis. Vi kan konstatera när gäller Glistrup så valde ju han att man kan säga hela talet gick ut på att påvisa varför det inte går att integrera muslimer i det västeuropeiska samhället. Och jag är ärlig så tycker jag nog han lyckades ganska bra med det. Han verkar väldigt påläst och har ju studerat det här ämnet under många år nu. Och håller på med en bok. Han säger själv att den ska omfatta 10 000 sidor och han börjar närma sig sida 8 000 nu. Jaha, han är ju rätt gammal så man får väl hoppas att han hinner till slut.
Det är imponerande.
Ja, verkligen imponerande. Det kommer säkert att bli standardverk i den frågan.
Ja, han verkar väldigt påläst.
Och med erfarenheter av muslimer har de ju i Danmark också.
Mm. Och det har ju även vår chef Gunn Kullberg.
Ja.
Åtminstone har hon en hel del att säga om dem. Och där kan man säga att hon har verkligen en meningsfrände i Mogens Glistrup. Så att jag har fick tag i ett flygblad där uppe i Ludvika som heter Islam och kvinnorna. Och jag tänkte vi skulle glädja och eller förskräcka Gunn med att citera lite ur flygbladet. Vi kan kanske påpeka att det är inget SD-flygblad, men intressant och tankeväckande tycker vi nog att det är. Och även, vi har ju tagit upp nästan samtliga de här punkterna i Radio SD tidigare, men vi tar en liten repetition och så. Jag har bett Martin att läsa lite ur flygbladet.
Jo, det här är då ett trevligt och mycket bra flygblad som heter Islam och kvinnor, och jag ska försöka läsa för er så att ni hör vad jag säger. Under århundradernas lopp har ett flertal försök gjorts från den muslimska världen att erövra Europa. Först nu har de segern i sikte. Europa låter sig idag helt utan motstånd besegras via massinvandring och muslimskt födelseöverskott. Kvinnorna styrs med stränghet under islam. Saudiarabien är muslimernas heliga land. Här och i vissa andra muslimska länder stenas kvinnor för otrohet och pryglas för osedlighet. Det här är vad som väntar tjejerna i Sverige då. Och jag fortsätter. En del av det barbari som vi förknippar med islam är gamla kulturyttringar hos de folk som tillhör den muslimska världen. Islam reglerar dock samtliga aspekter på samhällslivet i dessa länder och därför faller ansvaret ändå på islam. Muslimska mäns ära hänger i allra högsta grad på deras kvinnors dygd. Detta trots att män enligt islam har mycket mer ära än kvinnorna. Detta synsätt leder bland annat till de beryktade hedersmorden då muslimska kvinnor mördas. Ja, är det någonting som man egentligen ska ifrågasätta där som inte är naturligt så det här är någonting som jag anser att alla är, ja, det här är ju helt enkelt inte normalt.
Nej.
Därför har det framkommit tvivel beträffande deras dygd. Ofta har detta tvivel framkommit endast därför att kvinnorna försökt anpassa sig efter det svenska samhället och därför blivit betraktade som horor av sina manliga släktingar, precis som de betraktar svenska kvinnor. Enligt den danska psykologen Kirsten Damgård så kan kulturmötet mellan islam och ett humanistiskt samhälle som det svenska aldrig lyckas. Unga muslimska män påfallande ofta betraktar nordiska kvinnor som horor, vilka man kan tänka sig att utnyttja sexuellt men aldrig gifta sig med. Detta synsätt framkom också med all önskvärd tydlighet i den intervju som DN genomförde med några unga muslimer efter gruppvåldtäkten på en 14-årig svenska i Rissne. Och då är det då ett citat från en man som heter Hamid, och han säger då att det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk tjej, säger Hamid. Det är alldeles för lätt att få en svensk hora, tjej menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval.
Det där är klassiskt citat, ja.
Ja, det är talande, tycker jag. Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när det är tonåringar. Men sen när det ska gifta sig, då tar den kvinna från sin egen kultur som aldrig varit med någon kille. Så ska jag göra, tycker Hamid. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan ju säga att de blir sönder och sen är det då en censurerad...
Ett ord som vi lämnar till lyssnarnas fantasi.
Precis.
Lundahistorikern Eva Östberg har i sina undersökningar kommit fram till att gruppvåldtäkter normalt endast förekommer i krig, eller förekommit då i krig, då i syfte att förnedra fienden genom att skända deras kvinnor. Det är ju ingenting som är orimligt eller nytt, så har det ju faktiskt varit.
Ja, och det håller nog streck här också. Det är ju ungefär det fenomenet man kan se i Sverige. Det är nog inte fel att säga att muslimska männen ser de svenska kvinnorna som motståndarnas kvinnor i ett krig som man har rätt till.
Ja, den uppfattningen är också. De gruppvåldtäkter som nu börjar bli allt mer vanliga i västvärlden är alltså ett helt nytt fenomen i fredstid. Det kan knappast vara en slump att tidpunkten för när dessa brott började dyka upp sammanfaller med den tid då massinvandringen tog fart, eller att unga män från arabvärlden är kraftigt överrepresenterade i denna brottskategori. Enligt den senaste brottsförebyggande rådets undersökning så är 56% av förövarna utlänningar, men då är det inte andra generationens invandrare inräknade. Sanningen är nog att närmare 80-90% av förövarna har utländsk härkomst. Offren däremot är nästan uteslutande unga svenskor.
Ingenting nytt för oss direkt.
Nej, det där ser man ju i tidningarna dagligen.
Ja.
Vidare då. Muslimsk lag säger nämligen att för att någon ska kunna dömas för våldtäkt så krävs det att 4 manliga vittnen kan bekräfta det inträffade. Skulle en kvinna anmäla en man för våldtäkt utan att ha dessa vittnen så skulle hon dömas till prygling för bärande av falsk vittnesbörd. Hon riskerar också motanklagelser för lösaktighet, och blir hon dömd för detta så kan det innebära dödsstraff genom stening.
Något för jämställdhetsförespråkarna och feministerna att ta tag i, tycker jag.
Det är ju inte bara en saga, utan i nordliga Nigeria, där som är övervägande muslimskt, där har ju faktiskt det här hänt, att en nigeriansk ung kvinna blev våldtagen av en som är från en släkting. Och sen när hon blev med barn då, så måste ju det här komma fram på något sätt.
Ja.
Och då hävdade ju hon då att det var den här mannen som hade gjort det, va. Men det fanns ju inga vittnen, så hon blev alltså dömd till döden. Nu har ju inte det här gått verkställs. Dels så var hon fortfarande med barn. Men, och det är väl kanske inte troligt att det verkställs heller, för att Nigeria har ju en stor kristen. Jag tror att det är faktiskt minoritet, men på många sätt dominerande. Så att det här blir nog inte genomfört. Men i vissa andra länder så hade det säkert genomförts en
och själva tankegången är ju skrämmande i sig, bara det.
Ja, och sen reflekterar jag över att ifall man praktiserar över 1000 år gamla religiösa regler och försöker applicera dem då på ett modernt samhälle då som inte har någon som helst koppling till det här synsättet då på det motsatta könet, de pratar ju om kvinnorna då, det är klart att det går inte. Det tror jag ingen tror att det ska göra heller då, förutom några få förespråkare för ökad invandring. Sen kommer ett citat här från Koranen, ett kort jag tänkte läsa då. Då står det: män har auktoritet över kvinnor därför att Allah har gjort den ena överlägsen den andra, och därför att de försörjer dem. Goda kvinnor är lydiga. Om du fruktar olydighet från dem, så tillrättavisa dem. Sänd dem i säng ensamma och slå dem. Om de då åtlyder dig, gör ingenting mer mot dem. Och Allah är ju den högste. Och det här är då från Koranen 4:34 står det här. Och Arnold kanske kan berätta lite mer var i Koranen det.
Nej, jag är inte så...
Ja, det är fjärde suran då,
ja,
så att säga.
Det borde det vara.
Koran är uppdelade suror.
Ja.
Mm. Jo, det citatet har man själv läst och till och med citerat några gånger. Så.
Ja, det finns nu i världen 1,1-1,5 miljarder muslimer, och det är en fördubbling på 25 år. I Sverige finns det omkring 400 000 människor med muslimsk kulturbakgrund. Det anländer årligen tiotusentals fler. Islam är idag Sveriges näst största religion. Och de 25 senaste åren har det byggts 11 000 moskéer i Europa med hjälp av statligt stöd från muslimska länder på 3-4 miljarder årligen. I Malmö är numera Mohammed det vanligaste namnet bland nyfödda pojkar. Det är också förvånande, tycker jag.
Ja, man kan undra när sådana namn kommer in i vår almanacka. På namnsdagar och sånt. Jag bara väntar på att det kommer att resas krav på det.
Ja. Och målet är ju då en islamisering av Sverige. Och det är ju ganska uppenbart, tycker jag också, för övrigt.
Jag ska i det här sammanhanget ta ett klipp som jag har från Metro. Där det står att stening fortsatt straff i afghanska domstolar. Vi har ju hört att vi män här i Sverige liknas vid talibaner. Jag har inte hört det själv, men jag har läst att Gudrun
Schyman
där
har... Bra,
jag har svårt att se någon likhet mellan mig och en taliban, men kanske Gudrun kan se.
Det tror jag säkert.
Ja, nu är det så att talibanerna var ju sådär jättehemska, tycker ju alla här.
Mm.
Och nu visar det sig att den nya regimen i Afghanistan, de ska fortsätta med stening som straff. Det står så här då: äktenskapsbrytare bör piskas eller stenas till döds. Rånare bör få händerna avhuggna och mördare ska avrättas offentligt. Och sen orsaken då: Gud säger att en del personer behöver vittna sådan bestraffning för att lära sig en läxa. Och så står det vidare: men, han säger här, den här personen som uttalar sig, det kommer att krävas ordentliga bevis och korrekt rättslig prövning innan någon stenas eller stympas. Där var kanske skillnaden av talibanerna.
Sen är det ju så att med den straffskalan vi har i Sverige, så de muslimska män då som följer den här ordningen, de räds ju inga straff som vi har att erbjuda, annat än deportation då, men det är väl ovanligt förekommande, nästan vad man än har gjort.
Ja.
Ja, någonting som dessutom tas upp i det här flygbladet och som Glistrup ofta återkom till var att lögn i form av vilseledande av otrogna, det vill säga vi, är helt acceptabelt i det som då Glistrup kallar Muhammedanien, som då skulle vara Mellanöstern och de områden även här uppe hos oss där muslimer skaffar sig inflytande.
Som sagt, alla medel tillåtna mot de otrogna.
Ja, det är det som är meningen. Om vi fortsätter med det här Ludvika-mötet så hade vi ytterligare en huvudtalare. Och det var vår partiledare, Mikael Jansson. Som presterade en glasklar beskrivning av var vi står politiskt. Och jämförelse med andra nationella grupper. Det var utomordentligt utav Jansson, måste jag säga. Ingen, inte ens en illasinnad person kunde missförstå det han sa. Och det här var ett svar på en fråga från en av åhörarna. Faktiskt en demokratisk sinnad socialdemokrat. Det fanns en i Ludvika.
Han kan se den då.
Ja.
Ställas ut på museum.
Ja, de är nog inte så vanligt förekommande. Mm. Den här, ska vi kalla det för motdemonstrationen, eller anti-SD-manifestationen. Ja. Den parollen som då, det var Ung Vänster som stod för det här i första hand. Det var: Sverigedemokraterna ljuger. Och man hade gjort en jättestor, hyfsat stor banderoll då i rött med, jag tror det var vit text då, Sverigedemokraterna ljuger. Och jag fick också ett flygblad där, man kunde väl, ja, jag vet inte vad de tog mig för någon, men jag fick ett flygblad i alla fall. Jag tänkte citera lite ur det, så kan väl kanske ni kommentera. Stor rubrik: Sverigedemokraterna ljuger. Rasisterna försöker få det till att det är flyktingarnas fel att vi har arbetslöshet. Så är det inte. Ja, inte helt och hållet kan vi väl öppet erkänna, men nog har det en del i det.
Ja, pengar som kan ge arbetstillfällen går ju till då invandrarrelaterade kostnader, vilket gör då att det kan bli svårare att etablera nya arbetsplatser.
Ja, och sen får man väl slå ner lite på det här ordet just flyktingarna också. Nej, det är sant att flyktingarna knappast har någon skuld i att vi har en arbetslöshet, med tanke på att de utgör kanske någon procent av den totala andelen invandrare. Men invandringen har en stor roll i det här.
Precis.
Vi bör göra den distinktionen.
Precis, och så är det ju invandringskostnaden som är så att säga vårt problem, det som vi pekar på.
Ja, den riktiga Genèvekonvention flyktingsandelen är väl bara 4% någonting, har jag hört. Nu kan jag inte styrka detta.
Ja,
men
det brukar variera vad vi tar in årligen. Jag tror att senast det var 2% av de vi tog emot.
Ja, resten är ekonomiska turister då.
Ja, de facto flyktingar och liknande. Mm.
Nu är det så här, vi fortsätter att läsa. Arbetslösheten är resultat av medvetet fattade beslut i riksdagen, kommunfullmäktige och bolagsstyrelser. Det var väl nästan att ta till.
Ja, det här är ju så att säga, jag måste skratta till lite. Det här är ju ett eko från de riktigt gamla marxisterna här. En väldigt borgerlig sammansvärning på något vis, som ska slå ner arbetarna och hålla lönerna nere och så vidare. Ja. Så ja, visst, det får stå för dem. Ja, effektiv retorik, men jag tror inte den funkar på många.
Men däremot så är en sak som jag tycker verkar korrekt, i alla fall delvis. Det står så här i nästa mening då: arbetslösheten är bra för storföretagen, eftersom den ger oss, och så är det ett ordval som vi kanske inte vi skulle använt, men de säger faktiskt taskigare löner och villkor. Det är därför den finns.
Ja, där får man säga att de har en poäng. Det finns givetvis ett intresse hos företag att upprätthålla hög arbetslöshet, för då håller man nere lönerna. Analysen är helt riktig. Ja. Men det motsäger ju inte någonting av det vi står för.
Nej, precis. Nu har man tydligen en kampanj här från något som nu för tiden heter Svenskt Näringsliv. Det är väl för detta Svenska Arbetsgivareföreningen här för mig.
Ja.
SAF då. Och då säger vdn Göran Thunhammar i GT vid något tillfälle, datumet tar jag ju klipp bort där, att Sverige behöver locka hit människor från andra länder som vill jobba som anställd eller starta eget. Och den här personen då, han är oroad över den danska främlingsfientligheten. Han anser att företagen mår bäst av ett öppet och mångkulturellt samhälle. Så du vet vad SAF står för. Och det är väl den kopplingen man kan göra till det här med arbetslöshet och storföretag faktiskt.
Ja, verkligen.
Men så ser man man läser i Metro 29 januari. Hälften av alla invandrare i Stockholms län som kommer från ett utomnordiskt, då säger jag utomnordiskt, inte utomeuropeiskt, utan utomnordiskt land saknar jobb. Det är ju ganska uppseendeväckande. Och vi har en i partiet som har tittat lite närmare på det här. Och vi ska ta upp det kanske i kommande program. Ja, och in lite mer i detalj hur det egentligen ser ut. För att det här är ju en lögn som man försöker driva här nu, att vi behöver ta in invandrare för att få fart på ekonomin. Och att det saknas arbetskraft.
Ja, det motsäger alla officiella rapporter.
Ja, precis.
Det finns ett intresse hos företagare att hålla nere lönerna. Och det kan göras genom en massiv arbetslöshet. Ja, precis.
Nu om det gäller några enstaka specialister som de här berömda vallonerna som kom hit och gjorde viss nytta.
Ja.
Det kan man ju inte förneka. Sådana människor som vi har nytta av för landets utveckling. Där kommer det liksom i ett annat läge. Och många av dem åkte ju tillbaka också.
De gjorde det,
ja. Vi kan konstatera i den här GT-artikeln så står det: förra året kom 58 659 människor till Sverige. Har jag strykt under. Så det är ju inga små antal direkt.
Det är en stor svensk stad.
Vi kanske kan fortsätta här med Ung Vänsters flygblad. Sverigedemokraterna säger samtidigt att flyktingar är lata och lyfter en massa stora bidrag. Ja, vi har definitivt aldrig sagt att alla flyktingar är lata. Nej. Det har åtminstone inte jag hävdat.
Jag tror inte vi har använt riktigt det ordvalet heller.
Nej, precis. Och att de lyfter en massa stora bidrag, det är väl sanning.
Ja, visst.
Det är väl alltså uppenbart.
Ja, bara kontrollera vilken rapport som helst angående överrepresentation i utbetalning av socialbidrag.
Ja. Båda de sakerna är också fel, säger man i flygbladet här. Varje undersökning som gjorts visar att arbetslösa vill ha jobb. Och att siffrorna är lika höga för unga och gamla, invandrare och svenskar. Och en märklig undersökning.
Ja, för att om man säger så här, för att få socialbidrag så måste man ju vara till arbetsmarknadens förfogande. Och aktivt arbetssökande. Ja, så det är klart att frågar man någon som har socialbidrag om han vill ha jobb, så är han ju tämligen korkad om man inte säger det.
Ja, och vill man inte försöka lära sig svenska på komvux så blir det ju ännu svårare att få jobb sedan då, utan det förutsätter en viss ambition också.
Ja, så vill man inte lära sig språket och komma in i kulturen så kan man nog ganska riskfritt säga att man vill ha jobb, för det kommer man ju inte kunna få. Ja.
Det är riktigt.
Ja, vi fortsätter här. Rasisterna, det vill säga det skulle vara vi då.
Jo,
ja, vi påstår också att det är folk med annan kultur som begår flest brott. Det är inte sant, påstår man i flygbladet. Jag hävdar med bestämdhet att det är sant.
Ja.
Och det säger ju polisens statistik hur
klart och tydligt som helst. Kulturkrockar helt enkelt, det har vi ju tagit upp väldigt mycket. Så jag vet inte riktigt hur de menar med det där. Och flygbladet är ju som alltid i sådana här sammanhang lite oklart formulerat. Med lite lustiga slanguttryck och sånt.
Ja, sen säger man också så här: brottslighet är en fråga om hur samhället behandlar folk. Inte om hudfärg. Det är också sådana ursäkt då, för att om man känner sig misshandlad av samhället ska man då göra i princip det man vill. Ja, vi kan väl bara konstatera här att deras slutsats är att Sverigedemokraterna snackar helt enkelt skit. Och det är väl också ett sätt att uttrycka sig på som kanske inte passar sig riktigt.
Nej, när vänstern brukar få våra flygblad i handen så river de i sönder dem, fast vi gör ju inte det när vi får deras flygblad, för vi är ju väldigt tacksamma för att kunna redogöra lite för deras åsikter i sådana här sammanhang.
Ja, om vi nu fortsätter faktiskt med Dalarna så genom det stora medieintresset för Sverigedemokraterna som skapades då i Dalarna i samband med vårt möte så har det blivit skriverier i både Dalademokraten och Falukuriren om Eva Nyman. Eva arbetar ju som lärare i svenska vid högskolan i Dalarna, närmare bestämt i Falun, och därför blev det här hela extra intressant då. Jag har pratat med Eva, hon menar att den verkliga uthängningen den skedde i Aftonbladet. Och jag kan inte säga att jag är speciellt förvånad.
Nej, det är inte vi heller.
Nej. Jag har ju fått två artiklar här och varit inne på nätet och tittat lite. Så jag tänkte som hastigast citera lite ur, i det här fallet är det Dalademokraten. Hon hyllar demokratin, vill engagera fler i politiken, tar tydligt avstånd från nazism som hon jämställer med kommunism. Hon har inget emot vare sig katolska kyrkor eller judiska synagogor i Sverige. Men några moskéer vill inte Eva Nyman tillåta. Där har vi satt ner foten. Efter den 11 september borde det stå klart vad vi menar med det.
Ja.
Det står vidare. Eva Nyman är filosofiedoktor. Hon har fläckfritt förflutet och undervisar just nu i svenska på högskolan i Falun. Eva Nyman är inte förtjust över Dalademokratens begäran om intervju. Hon är rädd för att ett framträdande ska skada både henne och högskolan. En av mina kollegor i partistyrelsen förlorade sitt jobb när det kom fram att han tillhörde vårt parti, säger hon. Hon blev sverigedemokrat 1994 och tillhör sedan 1998 partistyrelsen. Hon har lärarexamen och har de senaste åren undervisat i Örebro. Hon blev i juni 2000 filosofiedoktor i nordiska språk. Med den bakgrunden är hon exakt vad partiet behöver. Hon säger vidare, jag har ungefär samma åsikter som gamla gråsossar. När jag var liten var det självklart att alla partier var nationalistiskt sinnade. Men det är inget av de etablerade partierna idag, säger hon. Sen kommer lite roligt här, tycker jag. Att jag blev sverigedemokrat var mer en slump. Jag tillhörde ett gäng som brukade samlas och prata fritt. En berättade att han röstade på Sverigedemokraterna. Och så till och med en så vettig person som Eva. Hon säger så här, jag såg det då mer som ett gäng kufar. Ja. Och jag menar, om hon gör det, då kan man förstå att andra människor som har mediebilden också ser.
Jo, jag vill mena det. Det där är någonting som vi nog alla måste övervinna som söker till partiet. Så
ja.
De flesta har åsikterna, det är bara mediebilden av oss de har som gör att vi inte
precis
är större.
Ja. Övertalande sin bekant skickade Eva Nyman ändå efter partiprogrammet och fann sina egna åsikter bekräftade. Precis som jag tror de flesta skulle göra. Om
ja, precis som jag har gjort.
Aha, ja. Vad som främst tilltalar henne är nationalismen, stolthet över och bevarande av sin nationella tillhörighet. Sen säger hon vidare, vi odlar inga rasidéer. Det framgår dock klart att Eva Nyman anser att andra folk ska hålla sig till just sin egen kultur och nation och borta från den svenska, långt borta. Flyktingar ska hysas i sina grannländer. Däremot förespråkar Eva Nyman religionsfrihet. Med viss begränsning visar det sig. Vi tycker inte att det ska få byggas moskéer. Islam nästlar sig in i Västeuropa på ett ganska skakande sätt, menar Eva Nyman. Vi kanske kommer tillbaka till det här med moskéer senare.
Ja, just det.
Förklara vad man inte vill se från medias sida. Hon talar, Eva alltså, om för allmän skola, för starkt försvar och för lag och ordning. Det senare innebär hårdare straff, slopad villkorlig frigivning och hårdare regler för mentalsjuka brottslingar. Men inget dödsstraff. Själv har hon erfarenheter som brottsoffer. Hotad till livet som sverigedemokrat har hon som brottsoffer upplevt en maktlöshet hon vill åtgärda. Killen som hotade mig blev dömd, jag tilldömdes skadestånd. När jag flera gånger bett kronofogden driva in pengar sa det att jag skulle fråga brottsoffermyndigheten. När jag gjorde det var det för sent. Därför vill jag stärka brottsoffrens ställning, säger Eva Nyman. Nu ser jag här att det är ju dags för pausmusiken.
Ja.
Så vi får väl fortsätta med Eva Nyman efter pausen. Det blir sann, i bolaget sann countrymusik.
Loving me when you stop loving me. never be free, but tinier memory. When you stop loving me, when you stop loving me, the sky will fall, the moon and all, when you stop loving me. My heart will drown in a sea of pain, teardrops flow just like a spring. My heart will die just as the blows when the going blows. When you stop loving me, when you stop loving me,
ja, ni lyssnar fortfarande till Radio SD. Vi fortsätter det här med Eva Nyman, och jag tog ju den där artikeln ganska ordentligt, för att vi har nämligen ledare i samma nummer utav Dala-Demokraten, socialdemokratisk morgontidning, onsdagen den 30 januari. Och jag citerade Göran Greider, den kände, som skriver: de trashankar som springer omkring i landet och kallar sig nazister utgör visserligen en fara för enskilda, men knappast något politiskt hot mot demokratin eller rättsstatens fundament. I huvudsak är det en uppgift för polisen. Värre då med Sverigedemokraterna. De försöker göra sig rumsrena, kalla sig demokratiska och ta sig in i systemet via valurnorna. De arbetar envetet på att resa en fasad av anständighet. Så vädjar de till vanligt folk. De är smarta och talar hellre om nationen än rasen. En av de ledande Sverigedemokraterna intervjuas idag i Dala-Demokraten. Givetvis förnekar hon att hon är nazist. Det tror inte jag heller hon är. Men hennes tankegångar bygger på en extremt konservativ nationalism. Öppet odlar hon intoleransen mot det främmande. Och så har vi det här med moskéer igen. Eva Nyman är filosofiedoktor. Rasismen har alltså tagit examen. Jag har till och med doktorerat, och det skrämmer mig betydligt mer än de nazister jag nämnde först i artikeln. I Jörg Haiders Österrike, liksom i Le Pens Frankrike och Pierre Kärsgårds Danmark, samt i den välklädde Gianfranco Finis Italien, framträder numera den anständigt folkvädjande högerextremismen. Den växer ur vårt stillatigande, den exploaterar den sociala otrygghet som följt i den herrelösa globaliseringen som nyliberalismens spår. Där den skaffar sig kostym eller doktorerar har klockan blivit mycket, och det är dags att vakna till. Vi hoppas ju faktiskt att svenska folket vaknar och konstaterar att det är dags att stödja Sverigedemokraterna.
Ja, vi menar det.
Det är den slutsats som jag drar. Lite hastigt här också, det som jag hittar på nätet, det är ur olika Dalatidningar. Det står här, riktiga flyktingar ska tas om hand, men inte de som kommit hit bara av ekonomiska skäl, säger då Eva. Klart främlingsfientliga uttalanden. Ändå är det säkert många som håller med, som sägs vara socialdemokrater, moderater eller centerpartister. Men Eva Nyman är sverigedemokrat och hävdar att Sverigedemokraterna är som vilket annat demokratiskt parti som helst. Möjligen är det så just nu för tillfället. Och så kommer den här vanliga fåniga grejen, men partiet har rötter rakt ner,
ja,
och så vidare.
Det är ett favorit, ja, sen behöver vi nog inte läsa vidare.
Nej,
på det avsnittet.
Vi kan det där.
Ja.
Sen säger den här personen, Jan Stige som står där faktiskt: det är förundligt att någon kan engagera sig i något som Sverigedemokraterna. Vad gott han kommer ut sånt engagemang. Ja, några positioner och pensioner från riksdagen, det lär vi ju knappast
ja,
räkna med.
Har vi ju inte nej kunnat få av det här, snarare tvärtom. Med tanke på folk som kan bli av med jobb och sånt.
Ja, visst. Så att vi som är föregångare i det här vill nog inte få ut så mycket av det. Men när folket väl förstår att vi har haft rätt, då kommer nog andra att ta över.
Ja, något statligt partistöd blir det ju nog aldrig.
Nej, jag tror de kommer att ändra reglerna för det om det nu skulle bli aktuellt.
Ja, precis. Vi fortsätter lite här. Det är också med Dala-tidningarna. Sverigedemokrat på högskolan. Det är studentkåren då som får uttala sig här. Vi vill dock belysa ämnet ur ett annat perspektiv och varna för hur de så kallade slipsfascisterna gör intrång i samhällslivet. Istället för att som tidigare komma fram genom rena demonstrationer med skräckpropaganda och bilder på renrakade nazister, kommer dagens invandrarfientliga människor fram på ett annat plan. Individer som har ett rent straffregister, som har god utbildning och passar väl in i samhället som vanliga medborgare. Vi kan kalla dem slipsfascister. Ja, Eva Nyman är en typisk slipsfascist.
Ja, jag måste säga att jag aldrig sett henne i slips. Men det kanske de här högskoleeleverna har då.
Ja, de fortsätter det här, jag hoppar en bit. Enligt lag finns det inga hinder för henne att undervisa så länge hon inte bedriver olaglig propaganda i undervisningen. Personer får tänka och tycka som de vill så länge det sker inom ramarna för åsikts- och yttrandefriheten. Det var väl skönt att
få läsa. Ja, det märks att de är lite besvikna, att de är lite retade på det också.
Ja. Som läget är nu står vi lamslagna inför bemötandet av situationer som den här. Och i framtiden kan vi tvingas acceptera att slipsfascisterna är en naturlig del av vår vardag. Det låter väl förtroendegivande. Studentkåren tar avstånd från Nymans åsikter, står det vidare här. Men det står så här, studentkåren intervjuar nu elever som haft Eva Nyman som lärare. De tycker bra om henne allihop, det har inte kommit fram något negativt. Men vi fortsätter bevaka det här.
Med andra ord, de fortsätter leta efter någonting negativt. Precis. Jag menar, vilken annan lärare skulle de göra något sånt med? Gå runt och fråga eleverna, vad tycker du om den här personen, den personen? Undrar om det verkligen är helt och hållet inom lagens ram.
Ja. Hon hamnar under luppen på grund av sina åsikter och det är ju diskriminering i sig.
Ja, visst. Ja,
precis. Men vi får nog vara glada att det inte, tills vidare åtminstone, har hänt något värre. Men den här rektorn på högskolan har tydligen träffat utbildningsminister Thomas Östros för att diskutera lärarens bakgrund. Jag undrar hur många lärares bakgrund som diskuteras med utbildningsministern Thomas Östros. Det här är ganska komiskt. Det står i Aftonbladet 31 januari. Men sen har vi Falu-Kuriren där man verkligen hävdar det här. Visserligen var motståndare till Sverigedemokraterna, men man hävdar yrkesförbud. Nej tack. Och jag kan bara konstatera att många förfasar sig över då att Eva Nyman är anställd här vid högskolan i Falun. Några kräver att hon ska sparkas från jobbet, men så kommer Falu-Kuriren då. Någon åsikts- yrkesförbud för politiska extremister till höger och vänster får inte under några omständigheter komma i fråga. Sverigedemokraterna SD är enligt Falu-Kuriren mening ett otäckt parti. Känd för vulgärt främlingshat och beröringspunkter med, ja det vet ju vad vi har beröringspunkter med, behöver inte nämna här.
Nej.
Inte desto mindre är den nu aktuella kvinnan i Falun i sin fulla rätt att vara både högskolelärare och partistyrelseledamot av vilket politiskt parti hon behagar. Så länge hon inte ägnar sig åt propagandistisk verksamhet i jobbet. Och så tycker man då att det är skandal när människor får sparken enbart för sina politiska eller religiösa åsikters skull. Så det var ju lite halvsympatiskt i alla fall. Uttalande. Ja, därmed så tycker jag att vi lämnar det här mötet i Ludvika och efter spelet. Och så tar vi in Torbjörn Castell här. För vi har nämligen bestämt att vi ska ha månadens historiska.
Ja, en liten ny programpunkt. Mm. För att få in lite kultur och bildning också. för att göra våra motståndare som kanske lyssnar på det här glada också. Vi tänkte alltså varje månad som den här gruppen har ta en historisk händelse med anknytning till den månad som vi sänder, i det här fallet alltså februari. Och jag tänkte ta och återknyta lite till Danmark eftersom vi nu har pratat så mycket om det. Och berätta lite om den berömda stormningen av Köpenhamn den 11 februari 1659 på Karl den tiondes tid med andra ord. Det var förvisst ett nederlag, men också nederlagen har sin plats i historien. Och vi kan ju också ta det som ett litet erkännande åt danskarna att de även på den tiden var ganska störska då det gällde att släppa in objudna gäster bakom sina murar. Det kan ju också vara värt att ta lite bakgrund till hur stormningen av Köpenhamn, inte bara hur den gick till utan själva bakgrunden till den. Som de flesta kanske vet, som åtminstone är lite äldre och har fått läsa riktig historia i skolan, så är ju Karl den tionde berömd för den stora ismarschen över Lilla och Stora Bält. Också då hotade han Köpenhamn, och den gången så vågade ju inte danskarna stå emot utan slöt fred på fläcken. Och det var ju också den freden som fick de Skåne, Blekinge, Bohuslän och annat. Då så är det vad som allra störst. Men Karl den tionde var ännu inte nöjd. Han hade nämligen planer på att utplåna Danmark som stat och bilda ett stor nordiskt rike under svensk ledning. Möjligen också delade med England som vi då hade bra kontakter med. Och därmed så startade han ett nytt anfall, ett anfallskrig mot det land som man nyss hade slutit fred med. Men mycket hade hänt sen vi stod utanför Köpenhamns murar 1658. För då var de förfallna, försvaret var dåligt och stridsmoralen låg. Men förlusten av Skåne hade lärt danskarna en mycket hård läxa. Och när svenskarna den här gången kom utanför Köpenhamn så ville man inte ge upp. Murarna hade förstärktes. Ett stort antal frivilliga danskar flockades under värvningstrummorna. Maten började ransoneras och till och med Fredrik den tredje, kungen av Danmark, alltså ville visa solidaritet med sitt folk genom att bland annat skära ner antalet rätter vid det kungliga hovet från 30 till bara 10. Och det är i alla fall mycket bra solidaritet för att vara en kung på den här tiden. Det bör vi i alla fall ge det erkännandet. Nå, till yttermera visso så tillkom en annan komplikation, nämligen att Danmark var i ett försvarsförbund med Holland. Det hade inte varit aktuellt vid förra kriget, för då hade Danmark förklarat krig mot Sverige. Nu var det Sverige som hade förklarat krig med Danmark. Därmed aktiverades förbundet och vi fick holländarna på halsen också. Planen var ju från början att få Köpenhamn på fall genom en belägring, helt enkelt, och inte en stormning. Därför så skar man av alla vattenvägar givetvis till Köpenhamn, och här kom nu den holländska flottan in i bilden. Den holländska och den svenska flottan möttes i Öresund i ett av de absolut hårdaste sjöslag som någonsin stått i svenska vatten. Både holländare och svenskar kämpade oerhört tappert, och själva striden som sådan kan väl sägas ha varit oavgjord. Men strömmarna förde alla skeppen neråt Öresund till, och till slut fick svenskarna alltså dra sig tillbaka och holländarna kunde bryta sig igenom. Holländarna sa sen att här i den striden så gick det hetare till än någonting de hade varit med om i krigen mot Holland och England. Så det erkännandet gav de i alla fall den svenska flottan. Men icke desto mindre så betydde ju det här att nu var blockaden av Köpenhamn bruten. Nu var det fritt fram för holländarna att kunna få in hjälptrupper, mat, förnödenheter och ammunition till de belägrade danskarna. Och Karl den tionde förstod nu att nu var det poänglöst att fortsätta belägringen. Skulle man ta Köpenhamn nu så var det genom stormning och ingenting annat. Alla förstod allvaret i det här. Köpenhamn var välbefäst, hade en stark garnison som nu dessutom var starkt förstärkt av holländarna. Och den svenska armén var inte speciellt stor heller. Man hade räknat med Karl den tionde, en våghals som han var, vilket inte minst färden över Stora Bält visar, beslutade sig ändå för en stormning. Den förbereddes oerhört noggrant. Det är oerhört mycket attiraljer som ska till i en belägring, och det får man vid en stormning, och det får man en vink om man ser vilken utrustning de svenska soldaterna hade med sig. Man hade speciella flytande löpbroar som drogs av hästar som var tänkta att läggas över vakar och vattenhinder. Man hade speciella stormstegar, vissa av dem så breda att man kunde klättra upp flera man i bredd på dem. Speciella tyghuvor att sätta över spetsade pålar för att neutralisera dem. Halm att sätta stormstegarna på, båtsakar och resa dem med. Och faktiskt också vita kamouflageskjortor, vilket var för att inte synas mot snön vid uppmarschen, vilket var ovanligt på den här tiden. Dessutom hade man till och med experimenterat med en liten nymodighet, en musketgranat. Speciella granater fastsatta på träskaft som kunde stickas ner och skjutas av med vanliga musköter. Och de var alltså tänkta att skjutas över murarna för att få bort försvarare på bröstbärnen där. Så fantasi och utrustning saknades inte, och inte heller mod. Själva planen var också mycket, mycket väl genomtänkt. Och man hade tänkt utnyttja en svag punkt i Köpenhamns försvar. Mot land så var Köpenhamn mycket väl befäst och i princip omöjligt att inta. På sjösidan däremot var försvaret svagare. Och nu var, ju vattnet tillfruset. De svenska soldaterna skulle kunna ta sig fram runt det yttre försvaret och in i Kalvebrostrandsviken och där anfalla Köpenhamn söderifrån. Återigen skulle isen bli Karl den tiondes räddning, tänkte han. Just där anfallet skulle sättas in så fanns dessutom en svag punkt i det danska försvaret. Murbetäckt väg kan man säga, som kallades Lundgången, som förband Slottsholmen med själva huvudstaden. Och den här muren, eller gången i muren, räckte inte riktigt ända fram. Det fanns ett litet hål i den, avsett för transporter och liknande. Det tänkte man utnyttja. Dessutom så skulle man spränga själva Lundgången också och ta sig in på två ställen på det viset. Man skulle anfalla Köpenhamn från tre håll, var det tänkt. Först och främst ett avledande anfall mot Norrport som skulle utföras av det så kallade kanaljet, vilket är en benämning från den tiden på allmänt löst folk som man hade i arméerna. I det här fallet så rörde det sig om soldater man inte litade på, tvångsvärvade danskar, tatarer och polacker som Karl den tionde hade fått tag i Polen och liknande. Deras uppgift var helt enkelt att dra till sig försvararna från så långt bort från där huvudanfallet skulle sättas in som vanligt. Dessutom skulle ytterligare ett avledande anfall sättas in norrifrån mot det stora kastellet som fanns i norra delen av staden. Men huvudanfallet skulle sättas in mot Köpenhamns södra del vid Slottsholmen. Och där så satt man också in de absolut bästa soldaterna som Karl den tionde kunde uppbåda. Men som hade varit med honom i Polen och Danmark och kanske rent av i 30-åriga kriget. Det var personer som hade gått över stora bält och som slagit ner de polska husarerna vid Warszawa. Och som gått hundratals mil under Karl den tiondes fanor. Skulle någon lyckas med det här så var det alltså dem. Sent på natten så skulle man sätta igång kanaljet och de övriga avledande typerna väntade ett tag. Längst fram sprang och därefter så började man rycka fram ut på isen mot ett par infrusna kanonpråmar som låg där. Den ena av de här kanonpråmarna var tom, den satte man eld på. Elden varnade dock försvararna som började komma till murarna nu, vilket inte riktigt var tanken. Ytterligare en kanonprom, den här var försvarad, angreps och togs också. Men nu hade försvararna vaknat fullständigt. Det tog lite tid, för veckorna innan stormningen så hade flera avledande manövrer ske och anfall skickats ut för att avtrubba försvararna och få dem att slappna av på bevakningen lite grann. Och danskarna trodde säkert att det här också var ett avledande anfall. Sagt och gjort. Man riktade in sig på det stora på Lundgången och hålet, som man sa. Man kom fram till det första hindret, en palissad av stockar som hade slagits ner i isen. Det här var man beredd på. Soldaterna hade yxor, bräckjärn och släggor. Och väldigt snabbt arbetade man sig igenom, även om kanonerna på Köpenhamn nu hade börjat vakna till liv. Stormkolonnerna ryckte vidare. Det var en ganska liten styrka egentligen, ett par 3000 man. Men tillräckligt för den typen av överraskning som Karl X var så förtjust i. Man kom fram till nästa hinder, öppna uppsågade vakar i isen. Också det här var man beredd på och man körde fram de medtagna broarna och gick vidare till ytterligare en palissadlinje, slog sig igenom och den också. Nu var det tänkt att man skulle vara framme vid hålet, men när soldaterna kom fram till själva muren så möttes de av en mycket obehaglig överraskning. Den öppningen de hade tagit sikte på var igenmurad och inte bara det. Man hade dessutom satt upp en liten bastion där. Och det här hade alltså inte de som skötte rekognoseringen upptäckt. Soldaterna som skulle storma var alltså helt enkelt fångade i en gryta, i en gryta av eld från både kanoner och musköter. Det fanns helt enkelt ingen möjlighet att ta sig igenom den här. Man försökte i alla fall. Karl den tionde hade ju trots allt gett order om det här. Och soldaterna var vid gott mod. De hade fått brännvin också för att stärka sig. Ja, det kan man ju också säga att man såg det som ganska viktigt att soldaterna styrktes av det tidigare. Det hände faktiskt att soldater som ville hålla på sin karaktär fick stryk av sina officerare om de inte ville dricka för en viktig strid. Ja, någonting att ta efter i svenska armén kanske. Men, återigen. Det visade sig att de nu var fångade. Men de ville fortfarande inte ge upp. Den generalmajor som ledde anfallet, Fabian von Fersen, svängde av lite till vänster. Det var en manöver och följde längs med muren. Det var en manöver som man skulle ha gjort. Men med den skillnaden att man då egentligen skulle ha varit på insidan av Köpenhamns mur. Och det var man ju inte nu. Man gjorde ju några försök att storma murarna med stormstegar, men de hade danskarna med murkrönen var övergjutna med is, med vatten, så alltså ishala. Och anfall på anfall slogs ut och blev och misslyckades. Försvararna bräkte stenar, bjälkar och brinnande kära ner över dem. Och ingenting tycktes fungera. Historiker har beräknat att just i det här skedet av anfallet så utsattes svenskarna för den hårdaste elden någonsin i svensk historia. Det skulle inte återupprepas förrän vid Poltava. Och förlusterna var fruktansvärda. Det fanns bara endast fyra svenskar lyckades ta sig upp hela vägen för murarna. Och en av dem, enligt traditionen, en man vid namn Ryttmästare Uggla. När han väl hade kunnat tagit sig upp på muren som en av de enda svenskarna, så drog han sin svärd och ropade trotsigt till försvararna att era hundar vill inte ha var kvarter, det vill säga nåd. Ja, danskarna valde dock att ta risken att avböja kaptenens generösa erbjudande om kapitulation och stack istället ner honom rätt omedelbart. Vid det här laget så förstod ju till och med Karl den tionde att anfallet måste avbrytas och man drog sig tillbaka. Lämnande åtskilliga döda bakom sig i sina, och danskarna lade märke till deras vita kamouflageskjortor och sa senare att de flesta svenskar hade tagit med sig sina egna likskjortor. Det avledande anfallet som hade tänkt att underlätta för det här misslyckade hade också gått fel. Kanaljet hade man ju inte litat på överhuvudtaget. Men även det andra, mer allvarligt menade anfallet mot fästningen norra staden, slog fel. Soldaterna gick fel i mörkret och när man väl hittade rätt igen så var anfallet i söder redan över. Och väl då så anföll man dessutom på fel ställe, en väldigt stark bastion som försvarades av ett holländskt elitförband. Svenskarna gick ordentligt på pumpen där också och gav sig för holländarna. Holländarna beviljade dem nåd och därefter så började de omedelbart plundra dem på ringar och annat de kunde ha. Holländarna var inte särskilt petnoga med att dra av ringarna utan kunde skära av dem med knivar också om de var lite för ivriga. Men stormningen hade gruvligen misslyckats och Karl den tionde hade lidit sitt största nederlag i historien och i sin historia. Och man kan väl säga så här att det kanske trots allt är tur att han inte lyckades att göra hela Danmark till svenskt land. För då hade kanske danskarna av idag fört svensk flyktingpolitik och det hade vi nog inte velat ha. Så här 300 år efteråt så får vi nog ändå minnas tapperheten hos de svenska soldaterna som trots allt stormade under sådana svåra förhållanden. Och också motståndet hos våra danska vårt danska broderfolk. Tackar.
Ja, tack Torbjörn. Ja,
tack så mycket.
Ja, nu har det ju blivit så här att jag pratade alldeles för mycket i början av programmet. Så nu helt plötsligt så sitter jag precis som Gunn med en hel packe som inte jag hinner med. Och det är första gången det inträffat. Och då passar det bra att vi lämnar berömmet över Danmark till nästa program. Och istället konstaterar att jag gjorde tydligen miss här när jag talade om vad vi får in på valfonden förra gången. Jag pratade om tresiffriga belopp. Och
ja,
det det var ju lite pinsamt där. Men det är alltså frågan om fyrsiffriga, och det var Lars-Erik då och i Stockholm och Bengt Uddevalla som har bidragit till förra programmet. Nu har det kommit ytterligare ett antal fyrsiffriga bidrag till valfonden. Irma i Jönköping, Maria i Stenungsund, Birger i Skövde och Joakim i Huddinge. Så ska vi ta lite formalia avslutningsvis. Och då konstaterar vi att vill ni skriva till oss så är adressen box 20085, postnummer 10460 Stockholm. Skriv gärna närradion så hamnar det hos mig eller hos Gun. Vårt telefonnummer till kansliet 641 20 11 641 20 11. Vårt postgiro som ni kan använda, skriv vad ni vill att pengarna ska användas till. Postgirot är 23 45 65-0. Och så glöm inte vår hemsida www.sverigedemokraterna.se. Ja, och innan vi slutar så hade vi ju, efter att det var så mycket om islam, så måste jag läsa upp partiprogrammet för att ni ska vinna missförstånd när det gäller religion och politik och islam. Det står i vårt partiprogram: inga moskéer får existera på svensk mark. Islam är inte bara en religiös strömning utan har även sociala och politiska ambitioner som vi inte ser som önskvärda i Sverige. Och därmed så har vi närmat oss, vi har kommit till punkt, och vi ska avsluta med Alice Babs och vårat gäng. Tyvärr inte den här gamla från filmen utan en inspelning från 60-talet. Tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Sammanhållningen. Jo, i vårat gäng, var finns grabbarna som kan göra swing och blåsa sand, Benny Goodmans överman. Jo, i vårat gäng, ta nu bussen ifrån Slussen till kvarteret där du ser ett gäng med takter. Dessa trakter gillar säkert ni som vi har. Där finns kåkar med tulpan, Svenne Bergqvist bäst på plan, bästa utsikten i stan, och så våra gäng. Hur står det till? Har det hänt någonting? How do you do, Mr. Swing? Din sista slager är känd här omkring. How do you do, Mr. Swing? Kanske vi ses en annan gång, men till dess sjunger jag din sång så lång. När du har tid och vill dansa så ring. How do you do, Mr. Sweet? Jag känner en kille som faktiskt har dille på allt som crazy är. Och sen han fick se på Cary Grant så gör han likadant. Det mesta det har han pipi på, och då vinkar är vi nog båda två. Men han står i särklass, ni kan förstå. Den killen är crazy. Ett smycke en gång önskar jag. Då pekar han upp emot skyn och sa: bestäm vilken stjärna du helst vill ha. Den killen är crazy. Där han är med händer alltid någonting. Först spelar de vals, ja då dansar han swing. Om vigas vi ska sen en dag, och står inför prästen kan jag slå vad att han säger nej.